En podcast från Aftonbladet.
We don't need no education.
Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. Under den här terminen har vi studerat socialdemokrati i Umeå, folk som klär sig i väst i Göteborg och Niklas Svenssons äventyr på Tänga. Men nu är det alltså slut för i vår. Idag tar vi studenten. Vi ska börja det här avsnittet dock med en liten djupdykning i något helt nytt. Högerns drogvanor. För att det ska bli tydligt vad som händer även för er där hemma ska jag i anda av den politiska satirens frontlinje P1s public service imitera röster. Jag vet dock inte hur någon av de inblandade låter. Den första som uttalar sig, Sara Skyttedal, ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet Riks, hon skriver så här. Alltså, jag vet inte riktigt, men jag gissar att Skyttedal som är kristdemokrat är antingen från Uppsalas, Jönköpings, Göteborgs eller Västerås stift. Som en liten tribute till kristdemokraten i Västerås som jämförde regnbågsflaggan med en svastika väljer jag Västerås stift. Ni som tycker att förbudet mot cannabis är den yttersta formen av förtryck kan ta ert pick och pack till Nordkorea där det är lagligt. Hanif Bali, riksdagsledamot för Moderaterna och ett år yngre än Sara Skyttedal svarar. Jag vet att Bali kommer från Solna så jag ger honom en mer moderat Solna-dialekt.
Vill du migrera nästan...
Det går ju inte.
Hörru, vill du migrera nästan halva USA, Nederländerna och Tjeckien till Nordkorea?
Skyttedal svarar.
Va?
Bali svarar.
Tjeckien ansåg att den restriktiva politiken var en av kommunismens intrång i den personliga sfären. Varit liberala sedan muren föll.
Skyttedal kontra med.
Det finns visst inte äkta cannabis i Nordkorea. Bara något skräp som har samma namn som det heter i Sydkorea och ser likadant ut.
Bali kontra med mer expertkunskaper.
Finns mycket meth i Nordkorea. Hade statliga fabriker för export. Skapade methepidemi på grund av inläckets läckage.
Jag har alltid anat att Bali är mer av en methkille. Han saknar den där cannabisbetonade trisselfettman. Skyttedal konkluderar.
Okej, visar sig att cannabis kanske är lagligt i Nordkorea. Vi behöver frivilliga för att åka och prova. Sven Wolter.
Här ska det sägas att min kollega här, Mats Jonsson och jag, jobbar på förlaget som heter ut Sven Wolters självbiografi Pojke med pilbåge. Och under ett års tid hade vi Wolter på besök på kontoret där han berättade om sitt liv som redaktör. Ibland sipprar ut kunskap i spridda meningar från mötesrummet som
Det var Romeo och Julia och Tristan och Isolde och en makrill.
Efter just den här meningen vill jag minnas att du Mats reste dig upp och sa jag måste gå härifrån, det här är för surrealistiskt. Jag hoppas och tror att kvällens upplevelse kan bli minst lika surrealistisk. Med oss ikväll har vi nämligen inga mindre än, hon är skribent och kulturproducent, det är Ida Tirén. Han är komiker, konferensier och arrangör av en av landets bästa stand-up-klubbar. Välkomna hit, Marcus Jonasson.
Hej!
Hon är juristen och radioankare på Tankesmedjan i P3. Ge en varm applåd till Dilan Apak. Vi hoppas att vår fjärde paneldeltagare inte reser sig upp och går idag. Han är serietecknare, skribent och min kollega. Det är Mats Jonsson. Och som vanligt är examinatorn här i vår vinstdrivande flumskola jag, Johannes Klenell. En halv sanning är också en lögn, är namnet på Hanne Kjöllers uppgörelse med vad hon beskriver som en värld av vinklad journalistik. Hon skriver, En halv sanning är också en lögn. Det hävdade författaren Henning Mankell i en tv-intervju för hiskeligt många år sedan. Jag har aldrig riktigt kunnat släppa formuleringen. Som mediekonsument har jag gång på gång blivit påmind om hur sant påståendet är. Hur journalister genom att utelämna vissa avgörande uppgifter kan skapa en helt felaktig bild av verkligheten. Jag menar att journalister har en viktig roll i det demokratiska samhället. Ett upplyst folk är en förutsättning för en fungerande debatt. Just därför är jag svårt att uthärda alla dessa halvsanningar och hellögner. Och just därför skriver jag den här boken. Vad tyckte ni var svårast att uthärda? Alla dessa halvsanningar och hellögner eller att läsa Hanne Kjöllers bok? Ida?
Nej, svårt fråga. Jag vet inte.
Man kan ju säga att det ena behöver inte utesluta det andra. Får man ta båda?
Vad säger du, Marcus?
Jag har nog mest svårt för halvsanningarna och lögnarna faktiskt. Eftersom jag läste faktiskt den här boken när den var relativt ny och hoppades på att den skulle vara bra. För jag har verkligen en pinne i röven när det gäller journalistiska grundprinciper. Och det tycker jag att man ska ha.
Vad säger du, Dylan?
Nej, men jag tycker väl också lite båda. Eller Hanne Kjöllers take om halvsanningar och hellögner blir, vad var det du sa, surrealistiskt?
Hyfsat surrealistiskt.
Det var som att springa runt i en drömvärld.
Fast jag blev faktiskt lite såld. Alltså jag blev, hon fick med mig ibland. Alltså jag gick med på mycket hon skrev.
Som vadå?
Nej, men alltså det här med offerjournalistiken som hon kallade det. Alltså jag kan tycka att, så här, att visst, det finns ju så här en kvällstidningsfiering i nyheterna. Och kanske har att göra med typ så här klickjournalistik, minskade pengar och så vidare. Så jag är ändå lite, alltså jag måste säga, jag gillar Kjöller lite grann efter att jag läst den här boken. Det är ju faktiskt förvånar mig själv ganska mycket.
De säger ju att om man bara når en så är det värt det. Så jag hoppas verkligen Kjöller lyssnar på den här nu och
Hanne, och det är du och jag
vann.
Det är jag, Hanne, nu mot världen.
Men jag vill ändå inte hänga ut enskilda. Det är inte personerna bakom offerjournalistiken jag är ute efter, utan det journalistiska fenomenet. Jag har därför valt att ge de flesta inblandade fingerade namn. I några exempel handlar det om människor som blivit riksbekanta genom sina fall. Och det, där det förstås är hur lätt som helst att ta reda på personens rätta identitet. Om det inte är så att man redan från början förstår vem det handlar om. Jag fattar inte riktigt det här. Om det är hur lätt som helst att ta reda på vilka personerna är i boken, varför har Kjöller då valt att fingera namnen?
Spexa lite. Alltså hon är, för det tänkte jag på när jag läste boken, att hon har ändå ansträngt sig med namnen. Det är inte liksom Sven Svensson, utan hon har haft någon slags ambition när hon har kommit på namnen. Så det känns som att hon har velat göra något större av det här. Och det uppskattar jag.
Vad säger du, Marcus?
Alltså med tanke på att hon själv faktiskt påpekar att man kan hitta dem på nätet om man bara googlar, så antar jag att hon är sponsrad av Google.
Du skulle säga något, Matt?
Jag känner ju att som självbiografisk serietecknare så ändrar jag ju ofta namn i mina verk för att skydda de oskyldiga och ibland även de skyldiga. Och det är ett mycket komisk effekt i det, åtminstone för egen del. Att det verkligen är kul att sitta och hitta på påhittade namn, så det kan vara så.
Eller så är det här ett stort skönlitterärt verk som vi inte har fattat det liksom.
Läkartidningens läsare utgörs huvudsakligen av branschfolk och reporten vittnade om den stora upprördheten i kommentarsfält och läsarmail. En omvittnad skicklig och engagerad läkare ställde inför rätta någon utfört sitt arbete. Alla läkare, summerade reporten, tog raskt ställning för sin kollega. Åklagarens agerande uppfattades åtminstone initialt som fullständigt obegripligt. En kvinna i publiken avbryter och frågar vad reporten menar med alla läkare. Hade tidningen verkligen undersökt vad alla läkare tyckte? Och var det verkligen 100% som menade att åtalet var huvudlöst? Jag vet inte. Men jag kan tänka mig att frågeställaren var naturvetare med ringa insikter om skillnaden mellan att berätta en historia och att redovisa ett forskningsresultat. Men skulle vi skriva artiklar som man skriver forskningsrapporter, eller för all del lagtext, skulle ingen människa läsa. Jag vet inte. Skulle ni, efter att ha läst den här boken, kunna tänka er att frågeställaren var Hanne Kjöller själv?
Hanne Kjöller eller Rain Man som har klätt ut sig.
Men det är också kul att hon går in i någon slags, som man vanligtvis kanske ser i sociala medier, i frågor om feminism. Den här inte alla män-retoriken som hon liksom applicerar på, ja, här läkartidningen och är otroligt upprörd. Men det är verkligen Rain Man-beteende genom hela boken. Och det är inte kul, utan det är Hanne. Mm. Ska man inte skratta åt, det är funkofobiskt.
Vi får ju heller inte glömma att Hanne ju är utbildad sjuksköterska, vilket hon ganska ofta påpekar. Och det ger mig lite grann samma känsla som vår granne hemma i byn som hade, sade sig ha jobbat på bygge en gång i tiden. Och nu verkligen så fort någon konstruerade någonting i byn kom dit och var så här expertkommentator och pekade ut alla fel som alla gjorde. För att han en gång hade jobbat på ett bygge. Jag får lite den känslan.
Det finns, ska medges, också ett strukturellt problem med uppdraget att komplicera. Som en följd av den branschkris som svept över Mediesverige har specialreportrarna blivit färre samtidigt som allmänreportrarna måste göra mer. Nätet ska matas. Kanske förväntas man också klämma ur sig ett par tweets eller säga något i webb-tv innan man sätter sig och skriver sin, inom citattecken, pappersartikel. På en skala från 1 till 10 som beskrivning av en journalists arbete. Hur förminskande är det här egentligen?
Alltså, när man läser det här så är det väldigt kul att tänka sig att faktum att Hanne Kjöller är den enda på DNs redaktion som har ett eget rum. Alltså, hon har det ganska gött. Så att vi andra som måste liksom skriva tweets och pappersartikel och citattecken för att få ihop lön. Liksom. Hon har inte riktigt förståelse för det. Men det märker man genom boken att hon har inte så mycket förståelse för offer som alla andra än hon själv.
Så de här journalisterna är offren i det här fallet?
Ja, lite.
Det är fult att luras. Och det är klart att man som konsument ska kunna lita på vad som står i en innehållsförteckning. Om man tar ett steg åt sidan och sätter, inom citattecken, skandalen i andra verkliga eller potentiella, inom citattecken, skandalsammanhang. Vad hittar man då? Tja, jag tänker på hur man i Frankrike i HIV-epidemins början, trots att man kände till smittan, gav infekterat blod till blöda sjuka. Det var en skandal. Eller hur det kinesiska mejeriföretaget Sanlu med berått mod blandade ut bröstmjölksersättning med industrikemikalien melamin och hur det resulterade i att flera spädbarn dog och hundratusentals blev sjuka. Också det är en skandal. I den pågående, inom citattecken, köttskandalen finns inga av dessa dimensioner. Här finns inget som kan tänkas ha en speciell innebörd för veganer, allergiker eller religiösa. Den enda grupp jag möjligen kan se som, inom citattecken, drabbad är andra passionerade stallflickor. Alltså, hur nära till hans är blöthjärtad som adjektiv för att beskriva Hanne Kjöller?
Men hon är väl den enda som har lyft stallflickornas perspektiv i den här debatten. Det är det, jag har inte sett det någon annanstans. Och de är ganska många. Alltså verkligen hysteriskt många. Jag trodde inte de var så många. De släppte ju någon ridpodd i Sveriges Radio som blev hysteriskt populär. De finns, de är som stjärnorna. Man ser dem inte alltid, men man vet att de alltid är där. Och därför uppskattar jag att han tar upp det här faktiskt. Så hon har väl ett hjärta någonstans.
Vad säger du, Mats?
Ja, jag har ju då kollat upp det här lite grann. Exakt hur blöthjärtad Hanne Kjöller är. Och jag är väldigt synnerligen lämpad för det eftersom jag har gått en enpoängskurs i informationssökning i databaser vid Mitthögskolan. Så jag tänkte då outkjöllera Kjöller. Genom att söka på frasen synd om i samtliga Hanne Kjöller-texter från millennieskiftet och framåt. Så här har jag nu vilka det är synd om och inte i kronologisk ordning, enligt Hanne. Det är inte synd om kvinnorna. Det är inte synd om männen. Det är inte synd om Gudrun Schyman. Det är synd om en gruppvåldtagen flyktingkvinna från Jugoslavien. Men nu är det principer vi ska prata om. Det är synd om nyanlända flyktingkvinnor, för Gudrun Schyman berättar för dem hur hemskt det är i Sverige. Det är synd om barn som kör upp sina handleder, men det är inte det debatten handlar om. Det är synd om Lars Leijonborg. Det är här kan vi se var på tidslinjen vi befinner oss ungefär. Det är inte synd om Hanne Kjöller. Det är synd om muslimerna. Det ska inte vara synd om patienter, för det skadar dem på sikt. Det är synd om Anders Borg. Det är inte synd om thoraxkirurgerna i Stockholm. Det är inte synd om knarklangarna i Malmö. Det är inte synd om mörkhåriga med språk och makt. Och slutligen, den här är från i år tror jag. Det är inte synd om elefanterna i Serengeti.
Alltså jag har hört sämre dikter än så på Poetry Slam, kan jag säga.
Jag tänkte bara om det här med elefanten i Serengeti. Hur kom hon fram till det?
Jo, det ska jag berätta för dig. Hon gjorde som jag och googlade. Google återkommer ju ständigt här. Hon kom ju fram till att det inte alls är synd om elefanterna, för att de är 9000 stycken. Om man då jämför med de svenska rovdjuren, om man då räknar ihop alla vargar, järvar, lodjur och björnar i Sverige, är det mycket färre än 9000. De är det synd om. Sant.
Så det är någon sorts inverterad barnen i Afrika här alltså.
Ja, precis.
Nyheter utgår alltid från en förförståelse om förhållanden i och förväntningar på samhället. Som mediekonsumenter fyller vi en nyhet på olika sätt utifrån sammanhang. En uppgift om att det vid ett privat äldreboende serveras gammal potatis till lunch säger något helt annat än om samma sak berättas om Kumlaanstalten. Byt ut potatisen mot oxfilé. Kjöller gillar det här konceptet med byta ut mot. Ofta använder kommentarfältsklassiker som jojo, nu skriver du en text om kärnkraft, all kärnkraft beläggas ner och att allt kärnavfall bör skickas till slutförvaring. Men byt ut kärnkraft mot synagogor och kärnavfall mot judar. Då är det inte så himla positivt längre, va? Hur bra retorisk strategi är det här egentligen?
Alltså, nu använder ju du den retoriska strategin missförstå med vilja. För poängen i det hon skriver är ju faktiskt motsatsen. Alltså, att man kan inte byta ut saker hur som helst utan att faktiskt förlora sin mening. Så hennes poäng är ju faktiskt tvärtom.
Men hur bra är strategin?
Som strategi? Ja, okej. Du menar bland kommentatorsfält. Ganska bra ibland. Det beror på helt, vad är det man vill jämföra med. Alltså, man kan ju få fram en poäng med att grupper behandlas olika, till exempel. Med den jämförelsen.
Hon är ganska öppen för att byta ut fakta i den här boken. Jag vet inte om det här är den korrigerade versionen vi läser, men det finns ju väldigt många fel. Så att jag vet som? Inte. Nej, men hon fick ju en del kritik när boken kom ut, som ni vet. Som att hon hade om Husby, till exempel. Hon hade googlat, alltså. Ja, ni vet. Alla har läst.
Googlat.
Men och fakta och namn byter hon gärna ut. Så hon har ju lite så här, det finns liksom lite en genre lite som är så här Kjölleska felslut. Alltså hon går från en sak till en annan. Det skulle man kunna göra en liten egen fempoängskurs i Flumskolan.
Men hon använder väl den strategin också lite själv ändå i boken. För det är ju något exempel hon har där hon kritiserar, nu ska vi se om jag minns det här rätt. Hon kritiserar att man har sagt då att utförsäkringarna, nu skulle väl hon aldrig kalla det för utförsäkring naturligtvis, men alltså utförsäkringarna då har tagit livet av folk, och att hon tycker att det är lika ologiskt som att, ja men tänk om man skulle säga att nyponpulver botat MS. Ja. Det är ju helt sjukt, hur kan ni tänka så, ni värdelösa kräk, gör aldrig så igen. Och sen var boken slut, spoiler, men så lite hakar hon ju på det ändå.
Ja, men det kritiserar hon väl ändå, alltså det är väl en vettig kritik hon kommer med. Alltså om någon dör av en hjärtinfarkt och rubriken är dog efter att ha blivit utförsäkrad, då förutsätter man som läsare att det beror på utförsäkringen och inte hjärtinfarkten. Det är ju som att säga liksom, Olof Palme dör efter att ha sett en Susanne Osten-film. Alltså om det skulle vara rubriken 1 mars 1986, då hade ju liksom Susanne Osten fått vilka stå till svars.
Vilka får flest klick?
Ja, idag, det viktiga, om Olof Palme hade blivit mördad idag så skulle det vara rubriken, absolut. Jag kan erkänna det.
Det brukar sägas att en bra journalist ska ha stora öron. Man ska heller inte underskatta ett par ögon och ett något sånär fungerande huvud. Okej, jag känner. Jag ville bara visa en bild på Alfred E. Neumann här. För att bedöma om en story är sannolik, vilket inte behöver vara lika med sann, handlar det inte bara om att lyssna till ordens bokstäver, utan använda alla sina sinnen för att skapa sig en helhetsbild. Alltså, vad är det här för journalistisk Waldorf-metod hon håller på med?
Alltså, jag tycker det verkar vettigt. Alltså, om jag är osäker på någon ljuger, så brukar jag slicka den personen.
Och vad händer då?
Smakar det mer syrligt än salt, så vet jag att de ljuger.
Det är viktigt att lyssna på texten, inte bara läsa
ja,
den.
Absolut. Ja, precis.
Äta pappret. Vi kommer till kapitlet med uppriktig nyfikenhet är halva jobbet gjort. Om man som journalist är tillräckligt nyfiken och tillräckligt lyhörd för de svar man får, kan man så att säga få en del av sannolikhetsprövningen på köpet. Låt säga att man intervjuar en uteliggare som berättar att hans fru och barn brunnit inne. Alltså, vad är det här för exempel?
Det är jätteroliga exempel i hela boken. Det är verkligen en njutning. Nej, men det är konstigt. Jag har ingen svar. Jag ville bara säga att det var otroligt underhållande.
Jag läste en intervju med henne i Expressen och då sa hon att skriva är en uppkastning. Ja, det säger ganska mycket.
Ja, hon använder inga mjuka vokaler direkt, va? Det är bara de hårdaste orden som kommer ur henne.
Hon lider för konsten på ett sätt som få andra gör.
Vi kommer till kapitlet journalistik som teater. Det händer att jag blir uppringd av TV eller radio, en TV eller radioredaktion som frågar vad jag tycker i en viss fråga. Ibland berättar de från början vad de söker, andra gånger förstår jag det själv. I film- eller musikalvärlden skulle detta ha kallats en casting eller audition. Jag ska visa om jag med mina åsikter platsar i den roll vars karaktär redan bestämts av redaktionen. Jag har blivit uppringd av SVT Debatt ett par gånger. Jag ska erkänna att jag faktiskt aldrig råkat ut för den här sortens casting. Vad tror ni det är för redaktionsklåpare som inte vet vart Hannes Kjöller står i precis allt hela tiden?
Du ville bara berätta att du är blivit uppringd av SVT Debatt.
Och tackat nej varje gång.
Skönt att någon sa det.
Och att SVT Debatt vet exakt var du står i alla frågor, men inte var Hannes Kjöller står.
Men det här tyckte jag inte var så konstigt. Alltså, det är ändå ett SVT Debatt vi talar om. Det var det jag läste i boken som jag kände var mest. Det kan jag köpa rakt av.
Det är politikens Hunger Games.
Ja.
Så det du kan köpa i den här boken är att Hannes Kjöller har blivit uppringd av SVT Debatt.
Ja, och faktiskt uppfattat det samtalet korrekt.
Behöver man läsa en bok för att få reda på det?
Ja.
Det tillfällen jag tackar ja är när jag själv initierat och drivit en debatt. Kanske i form av en serie eller ett stort uppslag. Hon är lite av en bragger, va?
Ja, eftersom mina tankar så ofta går åt ett visst håll så kom jag på liknelsen som jag nu ska läsa innan till. Jag kan tänka mig att komma ut genom svarta porten och parlamentera med Gondors furstar. Om jag initierat och drivit en debatt, kanske i form av ringsmide eller ett stort katapultanfall med avhuggna huvuden. Lite så, tänker jag. Att det fungerar.
Sa Sauron verkligen så?
Han tänkte det. Han har ju...
Men Helen Kjöllers fritidsintressen är ju faktiskt thaiboxning och tyngdlyftning. Bänkpress.
Så att, hur vet du allt det här?
Det står i Express. Jag har läst en intervju med henne. Det är sant.
Du har gjort research.
Jag gjorde research.
Googlade du upp det?
Jag googlade.
Tänkte ifall du läste en papperstext.
En tweet.
Jag tror många är överens om att stora och livslånga eller till och med ärftliga klyftor i ett samhälle skapar problem. Men en tillvaro med nudlar som huvuddiet under ett par studentår är knappast något som får människor att hata samhället och kasta molotovcocktails mot polisbilar. Jag måste bara lyfta frågan här. Hur i helvete hamnar vi här?
Kjölleskt felslut. Det är en egen genre.
Ja, och dessutom har hon fel. Alltså, för statistiken visar att just medelklass ungdomar är lite extra benägna att gå med i terroristgrupper. Liksom. Och vi kan inte utesluta att det var liksom, just nudlarna som fick de där studenterna ansluta sig till Baader-Meinhof-ligan. Så hon har fel i fakta dessutom.
Det kan ju ha varit nordkoreanska meth-nudlar.
Det kan det vara.
Jag vet inte mer specifikt vad denna kvinna varit med om. Bara att hon, om metaforen tillåts, uppenbart flytt ur ett brinnande hus med sina barn. Därför blev jag förvånad över intervjun. Kvinnans stora bekymmer tycks inte vara den plågsamma väntan på besked i asylfrågan. Inte oro över de familjemedlemmar som finns kvar i landet. Nej, hennes problem är enligt inslaget att de drygt 6000 kronor hon får i månaden för mat och kläder inte räcker. Ibland, säger hon, kan hon inte köpa mjölk till sina barn. Jag måste ändå lyfta frågan här. Hur bra är den där metaforen med ett brinnande hus här? Jag menar, hur många flyr ur ett brinnande hus för att sedan utredas i 2 år för om de ska få åka med i räddningsbilen?
Men det är också lite ett sätt att så här, omänskliggöra nästan de här människorna, alltså asylsökande till exempel, att de får liksom inte oroa sig över vardagssaker. De får inte oroa sig över att de inte kan köpa mjölk någon vecka till sina barn, utan de måste konstant gå och tänka på de här stora sakerna. Vad är det politiska läget i mitt hemland? Vad händer med mina släktingar? Det får liksom inte vara underförstått att de kanske går och tänker på det, men i vardagen är skitstressade över att de inte kan gå till ICA och handla. Lite underlig bild, kan jag tycka.
Och så förväntas man skicka tackkort varje vecka till brandkåren för att man fick åka med.
Men det är viktigt att vara tacksam också, att man får vara här.
Jag säger att jag vill fråga henne om det där med mjölken och pengarna verkligen var det som gjorde tillvaron svår. Han svarar att han ska höra om hon vill återkomma. Det har gått ett halvår och fortfarande inte hört något från honom. Det intressanta här är egentligen inte vad kvinnan skulle berätta i en intervju, utan att Michael Williams uppenbart inte vill förmedla kontakten eftersom mina frågor inte stämmer med hans agenda. Jag tolkar det som att flyktinggruppernas riksråd bara vill ha, inom citat, press, om det som det kallas, om journalisterna skriver utifrån organisationens intresse. Jag har inte gått på journalisthögskolan, va? Men är verkligen gissningar och tolkningar grundläggande verktyg i rapporterande journalistik?
Nej, det är en tweet.
Du har ju gått journalisthögskolan.
Ja, jag fick ju aldrig ut min examen. Jag firar faktiskt 20 års jubileum just i dagarna. Som icke är utexaminerat.
Grattis!
Vilket kunskaps- och utbildningsförakt.
Välkommen till flumskolan.
Tack. Nej, men det jag tänker på här är ju det att hon ju... Ja, men hon har ju rätt ibland. Och hon har ju förstås rätt i att man ska ställa olika krav på liksom klassisk rapporterande, granskande journalistik och på och opinionsjournalistik som hon vanligtvis bedriver på DNs ledarsida. Och där får hon väl möjligen tycka och spekulera i något högre utsträckning. Men då är min fråga, vad är den här boken? Är den opinionsjournalistik? Är den ett debattinlägg? Eller är det en bok som ska funka som kurslitteratur på journalisthögskolan? Det har inte jag fattat vad hon egentligen tänker sig att det är.
Det är ett debattinlägg. Men som debattinlägg så försvagas det ändå, just eftersom det här är den stora svaga punkten. Det du precis läste upp tycker jag är bokens absolut svagaste punkt, som är genomgående i hela boken. Att hon stannar väldigt ofta vid men det här var väl ändå lite misstänksamt, va? Så hon ifrågasätter en artikel, men sen bevisar hon inte att det är fel. Alltså, och det är den sortens mediekritik som jag kan göra hemma i tv-soffan. Alltså, då behöver inte jag en bok. För det, alltså, vilken surgubbe som helst kan göra den mediekritiken. Och det är ändå liksom väldigt, väldigt genomgående boken, att hon stannar där och gör liksom inte jobbet för att bevisa att hon faktiskt har rätt, utan hon bara... nöjer sig med att sprida misstanken.
Men jag har faktiskt ett svar på din fråga här, Mats. För jag har gjort research.
På altarista?
Bing! Jag har googlat. Och det här boken är enligt Hanne Kjöller som svar på kritiken som riktades mot henne. Alltså faktafel hon hade i boken och sådär. Så svarade hon att det här är inte journalistisk bok. Det här är en recension av samhällsproblem.
Det är väl inget argument?
Så det är liksom, det är någon slags kultursida light på något sätt. Så vi får liksom läsa det utifrån vad det är. Det är en recension.
Jag skulle väl snarare säga att den är ett symptom på problemet med slapp journalistik.
Yes.
I sin prydno.
Men då är det ju helt kongenialt. Alltså, då är det ett konstnärligt grepp att hon inte kollar upp fakta.
Alltså, så det är inte helt oävet.
Och byta ut namnen. Bilden klarnar liksom.
Ja.
Det här är mygg och tigrar.
Så fruktansvärt postmodernt det här. Alltså,
det är lite obagligt där att här sitter vi och gör en oärlig läsning av en oärlig läsning av en oärlig läsning.
Ja, det är snyggt.
Och sen kommer nästa nivå av oärlig läsning på Twitter då efter att...
Ja, eller när Hanne Kjöller nämnde det här i en ledartext.
Åh, det svirrar.
Hanne, glöm inte att vi är kompisar.
Att en vd faller eller en minister får gå vållar inga redaktionella diskussioner om konsekvensneutralitet. Om man däremot skriver om en familj som gömmer sig för att undkomma en verkställighet av ett avvisningsbeslut råder helt andra journalistiska principer. Det här är väl inte så himla konstigt?
Vad
skulle du säga, Marcus?
Va? Jag somnar lite här. Nej, det är klart att man granskar makten lite oftare än vad man granskar en helt vanlig städare. Ja, det är sant. Men hon har väl inte påstått att det var konstigt, va? Hon bara konstaterar fakta. Ja, det är min välvilliga tolkning av det hon skriver. Så att, ja, hon bara säger att så här är det. Maktens män granskas mycket hårdare och framställs mer som skurkar än helt maktlösa människor. Och sen sätter hon punkt där.
Ja, det gör det ju inte, för det här är ju då, det gäller ju då hela mediasverige utom en viss ledarskribent på en viss morgontidning som absolut granskar arbetslösa, utbrända, tiggare.
Fast det är mer som fritidsintresse faktiskt. Alltså, det, hon gör ju inte artiklar, det är ju mer liksom som hon ringer upp privat. Och...
Jo.
Men vadå, ser Hanne Kjöller sig som någon sorts liten gallisk by som är det sista motståndet? Hon trillar i så här ledarsidesgrytan när hon var liten.
Det känns som att det faktiskt är exakt så hon ser sig själv.
Vi är på kapitlet offerjournalistik, ett slags omvänd hovjournalistik. Och här kommer beskrivningen av en av få maktens män som hon säger någonting om överhuvudtaget, alltså Carl Bildt. Men Carl Bildt har också en briljans som det är svårt att inte bländas av. Samma sak med vissa andra intervjupersoner. Det behöver inte vara en briljans i ordets traditionella mening, utan kan, som i Desmond Tutus fall, röra sig om en aura av auktoritet för att man gjort så många personliga uppoffringar för att göra gott för så många. Jag tänker på ikoner som exempelvis Dalai Lama och demokratikämpar som Aung San Suu Kyi. Alltså, jämför de verkligen Carl Bildt med Dalai Lama?
Ja. Jag är helt med. Det här är det bästa i hela boken.
Men Dalai Lama...
Ja, jag vet inte. Dalai Lama var ju en teokratisk feodalherre, för Guds skull. Så jag är helt med. Exakt. Jag hatar Dalai Lama lika mycket som jag hatar Carl Bildt.
Ja. Han är väl väldigt känd för det.
Absolut. Båda var predestinerade redan vid födseln att hamna i toppenskon. Så ja. Det är helt rimligt. Mm.
Nej, men alla de exemplen är väl också Aung San Suu Kyi till exempel också. Otroligt dryg till exempel. Hon är ju väldigt känd för att vara väldigt dryg, lustig dialekt. Och gillar att trolla bort journalister. Det är ju sånt han förknippar med de här människorna. Så jag tycker inte att det är en konstig jämförelse alls.
Nej, men det är så lite lustigt. För då har vi liksom så här Dalai Lama och det tibetanska folket. Carl Bildt av Fokusredaktionen.
Mm. Ja, men så kan man ju tänka om man vill värdera människor och göra skillnad på människor och människor. Men det är det inte alla som vill, Johannes.
Men det är en ny bra slogan för Lundin Oil. Gör Guds arbete.
Rent generellt kan sägas att, inom citat, de där uppe löper större risk att tilldela skurkrollen än, inom citattecken, de där nere. Det är alltså makthavare i olika former som bör vara på sin vakt. Politiker förstås. Även stackars oavlönade fritidspolitiker som offrar kvällar och helger utan någon ersättning för att kommunen ska fungera. Men skurkar identifieras också inom näringslivet och då ofta högt upp. I synnerhet välavlönade företagsledare riskerar att trilla dit. Hur välutvecklad skulle ni säga att Kjöllers maktanalys är? Dila?
Ja... Nej, men hon har väl rätt i att det är något konstigt att man har lite närmare till att granska de som har någon slags officiell makt till att förändra saker i ens vardag. Men också så kan jag inte riktigt hålla med. Alltså, vi lever ju också i en tid där man väldigt hårt granskar också de som är längst ner. Men de kanske också har någon... De här ligorna till exempel styr väl säkert väldigt mycket över oss. Jag vet inte.
Alltså har hon läst näringslivsdelen i sin tidning? Alltså, ja. Det är ju som att de bara slickar de här näringslivstopparna liksom. Så jag förstår inte riktigt att det är sådana offer som hon får dem att...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu går vi tillbaka till något trevligare. Carl Bildt. Den är Kristersson bär, precis som partivännerna Carl Bildt och Anders Borg, ett slags inneboende pondus. Det är svårt att föreställa sig något av de tre kräla i stoftet. Kanske är det som Martin Luther King har sagt. Man kan inte rida på en rygg som inte är krökt. Alltså, hur får Kjöller ihop Carl Bildt, Anders Borg och Ulf Kristersson med ett citat av Martin Luther King för att de är så medietränade?
Och varför tycker hon att Ulf Kristersson har pondus? Alltså, inget ont om honom. Han är säkert jättetrevlig. Men pondus är kanske inte ett ord som spontant kommer upp i mitt huvud när jag tänker på honom. Bra glasögon för din ansiktsform, Ulf. Kanske jag tänker. Men inte pondus.
Att någon vill bli ett offer räcker således absolut inte för att medierna ska göra personen till ett offer. Men hur funkar det omvänt? Kan medierna göra ett offer av någon som står med rak rygg utan att själv se sig som ett offer? Alltså, vad är det här för jävla fråga?
Men jag förstår heller inte den här frågan, för att det här har hon ju själv avfärdat i boken. Och nu får ni rätta mig om jag har fel, men hon återkommer ju flera gånger till det här med att men journalister blir ju lite så avtända om de hittar om de gör den här castingen och så hittar de en person som liksom inte går med på att de är diskriminerade till exempel. Då rinner den storyn ut i sanden av sig själv. Men sen så kommer det här. Har hon slut på saker att prata om? Jag vet inte. Jag vet inte varför det här dyker upp.
Alltså, det är väldigt konstigt att 70% eller något sånt, tror jag det är, av alla tidningar i Sverige har samma åsikt som Hanne Kjöller. Så det är lite konstigt att tänka sig att alla de här journalisterna är aktivister som hon får det verka som. Liksom. Alltså, det är så här, jag fattar inte riktigt hur det går ihop. Det är lite motsägelsefullt med statistiken.
Kjöller skriver att det verkligen hänt någonting i Sverige på självömkansfronten märks på tidningarnas familjesidor. Sidorna har traditionellt haft en nyhets- och informationsprägel. Där har man berättat vem som dött och informerat om var och när begravningen kommer hållas och hur man ska anmäla sitt deltagande. Det har informerats om bemärkelsedagar, om nya människor som kommer till i världen och om dop. Under rubriken In memoriam kan vi sedan något decennium läsa hur en person som avlidit flera år tidigare fortfarande är oändligt saknad. Inte för att jag betvivlar att förlusten av en människa kan vara både påtaglig och plågsam en tid efter individens frånfälle. Men varför vill man köpa en annonsplats för att berätta för andra om privat lidande? Uppenbart finns hos vissa ett intresse av att exponera personligt lidande. Alltså, vad har det här för relevans för bokens case?
Hon hatar människor. Alltså, hon gör ju verkligen det. Men jag kan relatera till det. Det är liksom, hon går runt varje dag med en sån stark irritation över att människor är så fucking jobbiga. Och hon är liksom inte rädd för att skriva det. På det sättet, frihetskämpe, ja.
Fri från känslor.
Ja, alltså det är helt sjukt. Vem stör sig ens på det? Vem sitter liksom med en tidning och bläddrar och liksom sitter och studerar de här dödssidorna och blir så provocerad av att folk saknar varandra?
Ja, okay.
Att de är i en bok.
Alltså, det är ett dåligt exempel, men ens poäng är att människor har blivit för jävla blödiga i det här förbannade landet. Och det har ju fan rätt i. Jag hade bara valt ett annat exempel. Alltså, förr i tiden tog man varandra i hand när man träffades. Nu kramas man. Precis som att själen skriker desperat efter någon jävla närhet.
Ja, men jag kan hålla med dig där.
Ja.
Men jag kanske inte skulle skriva en bok om det. För att jag skulle också känna att, är det här relevant för andra människor att veta om mig? Att jag hatar människor så här mycket? Nej. Men jag håller med dig. Sluta kramas. Se trevliga ut.
Och den enda logiska kopplingen jag kan se mellan journalistik och in memoriam-annonserna är ju att de befinner sig då i en tidning. En papperstidning. Men å andra sidan så är det ju in memoriam-annonserna som är med och betalar Hanne Kjöllers lön. Så jag vet inte. Det här passar inte in i hennes vanliga maktanalys.
Hon biter den hand som föder henne.
Den döda
hand. Och hon gör det med glädje.
Men jag tror att exemplet också kanske hade funkat bättre om hon inte kanske hade varit... Jag har hakat upp mig väldigt mycket vid att hon just har suttit, ja, men som ni har nämnt, med en papperstidning och suttit med dödsrunor. Men det som jag hade kunnat köpa som ett mer relevant exempel hade ju varit till exempel sociala medier och just det området som hon är väldigt mycket inne på. Alltså med liksom ohälsa, kanske framförallt psykisk ohälsa. Alla de saker som man pratar väldigt mycket om och som... ofta liksom exploderar i sociala medier. Där hade jag fattat om hon hade blivit irriterad. Men här, så old school.
Vi går vidare till kapitlet med det fantastiska namnet Snurrigt om skolskjuts. I ett inslag i TV4-nyheterna 11/9/2012 berättas om en 10-årig pojke som behöver skolskjuts men inte får någon. Både barnet och pappan framträdde med namn, men jag har här bytt ut dem. Alltså, om Kjöller nu byter ut namn med personen, varför skriver hon då när nyheterna publicerats så alla kan se vad det är? Så här inleder reporten för att beskriva situationen. Klockan är 7 på kvällen när Daniel och hans pappa Tom anländer till hemmet i Täby efter en dag som startade 14 timmar tidigare. Klockan 5 på morgonen. Det är den tid som krävs för att Tom ska kunna skjutsa sin son till hans skola i Stockholms rusningstrafik. Det är lite oklart att Tom ska kunna skjutsa... Det är lite oklart vad startade betyder här. Gick de upp klockan 5 eller åkte de hemifrån klockan 5? Om de gick upp klockan 5, när kom de då iväg? För det är inte rusningstrafik klockan 5 på morgonen. Inte heller 6 och faktiskt inte ens 7. Eftersom inslaget handlar om skolskjuts måste det rimligtvis vara restiden som är det intressanta. Då tiden för det att inmundiga frukost tror det var den detsamma om man så tar helikopter till skolan. Om man startar klockan 5 från Täby borde man kunna nå den aktuella adressen någonstans runt 5:30. Kanske på sin höjd 5:45. Det finns ingen skola som drar igång vid den tiden. Det brukar snarare ringa in sig sådär 3 timmar senare. Jag var inte jättebra på algebra i skolan, men vi får ändå ge Hanne Kjöller att hon är rätt bra på att sätta sig in i andras människors situation i påhittade matematiska formler, va?
Kan tillägga att enligt min research så läste Hanne ingen matte på gymnasiet. Hon hoppade över i matten helt.
Ja, för att hon inte behövde den. Hon behövde den ju inte.
Nej, hon behövde inte det.
Hon klarar sig utan den.
Och sen om man lämnar rent matematiska så... Jag vet inte om det framgick av citatet att den här pojken då i reportaget är autistisk. Och därför går på en specialskola då i grannkommunen Stockholm. Men det tillåts inte skolskjuts över kommungränserna. Och min fru har jobbat med autistiska barn. Och ja, kan meddela att det här med det tar en halvtimme att äta frukost... Beroende på det autistiska barnet så kan det ta 2,5 timme vissa dagar. Så att hon är verkligen lika härligt oempatisk som alltid.
Ännu mer orimlig är totaltiden på 14 timmar. Säg att Daniel går i skolan 6 timmar om dagen. Då är det 8 timmar kvar att resa fram och tillbaka på. På 4 timmar i varje riktningen kommer man väldigt mycket längre än Täby. Den fråga jag ställer är varför pappan valt att bosätta sig i Täby. Kanske har han goda skäl att bo just där och begränsade möjligheter att flytta närmare barnets skola. Men eftersom den frågan aldrig ställs får vi inget veta. Hanne vet, va?
Men det är väl en jävligt berättigad, väsentlig fråga.
Ja.
Varför vill man bo i Täby?
Ja. Det är det.
Det är det faktiskt.
Jag har bott i Täby. Jag har vuxit upp i Täby.
Han är Kjöller också.
Men, va? Är hon från Täby? Jag har inte gjort någon research. Ja, det förändrade ju hela min bild av henne. Plötsligt är hon, wow, gud. Nej, men alltså, ja, men då förstår jag också varför hon ställer frågan. Nej, men det är ju helt, det är ju sinnessjukt faktiskt. Varför man skulle välja, om man har ett val. Ja, och det är då man liksom, det här jag inte förstår varför han inte läser mellan raderna. Precis som hon själv uppmuntrar till i sin bok. Liksom, använd alla sinnen för att försöka förstå en bild. Men hon ser liksom, hon har något slags underbart tunnelseende där hon inte ser det här med autismen. Att så här, det kanske inte är som med alla andra barn att det går undan. Och sen också det här att bor han i Täby så får vi väl anta att han inte hade något annat val. Varför skulle han annars vara där? Jag kan inte förstå det. Fruktansvärt plats.
Ja, men och framförallt, men låt pojken få sin skolskjuts. Jag menar, hur farligt är det?
Fast regler är ändå regler. Det tror jag den här autistpojken skulle hålla med om.
Alltså nu var jag jävligt nära att spela ut Adolf Eichmann-kortet här. Jag gjorde det inte.
Med jämna mellanrum läser och hör vi om polisjakter med dödlig utgång. Ibland handlar det om så kallade ghost riders. Ett fenomen som sägs av sitt utrung i Australien. Där en svartklädd förare med svart visir och trimmad motorcykel utan registreringsskyltar försöker locka med polisen på en katt- och råttalek. MC-föraren har ofta en kamera fastsatt både fram och bak för att kunna filma leken. På YouTube finns närmare en kvarts miljon filmer utlagda. Ett av dessa fall togs upp av Kalla Fakta. Fast då handlade det inte om kulturen utan om en 22-årig MC-förare som, inom citattecken, inte hunnit få på registreringsskylten och som, inom citattecken, stressats av polisen så att han körde in i en vägbom och dog. Polisen var förstås skurken. Den unga mannens mamma var offret. Men hur hade det blivit om motorcyklistet råkat meja ner en gående på vägen? Eller om Kalla Fakta brytt sig om att berätta om denna subkultur och hur de unga männen använder alla svåra vägar för att tillfredsställa sina adrenalinbehov? Sett i det här fallet, tror ni att Kjöller tvekat att resa tillbaka i tiden för att döda Hitlers föräldrar?
Jag tror hon skulle åka tillbaka i tiden och stoppa olaglig gatusport. Det tror jag.
Ja, men för att det hon kräver av polisen här är ju någon sorts Minority Report-kunskaper om vad som kommer att hända om de inte kör ihjäl.
Och hon skulle åka tillbaka i tiden och döda huvudpersonerna i The Fast and the Furious. I så fall, om vi är inne på filmspåret.
Men jag förstår inte, var det klarlagt här då att de här killarna tillhörde en sån subkultur?
Nej, jag undrar samma.
För att hon lite så...
Jag undrar också det. Men eftersom hon gissar så får vi anta att det var sant.
Att det är sant. Ja,
vi kan göra det. Är också en sanning.
Ja.
Vi går vidare till kapitlet Hjälten. Som till exempel människor som vårdar eller gömmer inom citationstecken flyktingar. Jag skriver flyktingar inom citationstecken eftersom de som behöver gömmas per definition inte är flyktingar. Hade de varit det hade de fått stanna i Sverige och således inte behövt gömma sig. Såvida inte den rättsliga prövningen brustit, vilket förstås inte kan uteslutas. Men vad är det hon säger?
Det hon säger är väl att hon inte riktigt har en förståelse för att samma ord kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Till exempel i en fördjupningskurs i migrationsrätt så använder man ordet flykting som någon som faller in under flyktingdefinitionen. Men i vardagligt tal kanske man säger flykting om någon som har flytt.
Sen säger hon också ganska utfört. Sen säger hon också ganska uttalat att de här flyktingarna, de är nog inte så mycket flyktingar egentligen. För då har de nog inte behövt gömma sig, va? Eller så är de det på riktigt för att tjänstemännen har gjort fel. Det är liksom den typen av så här kan det vara, men det kan också vara så här resonemang som man liksom behöver i slagkraftiga debattböcker.
Men det jag inte fattar är att de är väl de facto på flykt från svenska staten om inte annat.
Ja, om inte annat.
Ja. Men så kan du inte säga, för att det har du ju inte riktigt lagstöd för, eller hur? Ja, nej, det är lite riktigt.
Attans.
Pinsamt, faktiskt.
Henry Ascher är en flitig gäst i Sveriges Radios och Sveriges Televisionssändningar. Han presenteras genomgående som barnläkare, vilket han förstås också är. Ibland sägs också att han är ordförande i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn. Däremot sägs aldrig någonting om att Henry Ascher också är politiker. Våra public service-bolag tycker uppenbart inte att det är det minsta intressant att barnläkaren är medlem i det revolutionära marxist-leninistiska kommunistiska partiet, tidigare KPVLR. Att han vid senaste valet, liksom valet dessförinnan, kandiderade för en plats i kommunfullmäktige. Jag vill inte vara sådana, va? Men Kjöller säger alltså att den här Ascher kandiderat för kommunistiska partiet i senaste valet. Ascher bor i Göteborg. Nu är ju det här kommunistiska partiet, va? Så det kan ju vara ett annat parti som är en utbrytargrupp som Ascher liksom representerar här. Något som i så fall skulle minska hans chanser för att få något som helst politiskt inflytande i Göteborg ännu mer. Kommunistiska partiet fick nämligen 0,79% i inflytande i Göteborg under kommunalvalet 2010 och 0,56% 2014. Alltså marginellt mer än vad Torslanda-partiet fick i senaste kommunalvalet. De har inte haft en representant i Göteborgs kommunfullmäktige sedan 1985. Hur långt från folkval tycker ni man bör vara för att inte behöva redovisa partitillhörighet varje gång man har en åsikt om någonting?
Fast nu diskvalificerar du honom som politiker bara för att han är helt jävla obetydlig. Alltså, ska det här med jäv vara en popularitetstävling nu helt plötsligt?
Boom. Du la den. Du la den bra.
Jag förväntar mig ett svar, Johannes. Det var ingen retorisk fråga.
Inte heller sägs det något om att det parti han bett om väljarnas mandat att få företräda enligt partiprogrammet kämpar för en internationell solidaritet som inte känner några nationsgränser. Henry Ascher är alltså, förmodar jag, av uppfattningen att alla som vill vara i Sverige ska få vara i Sverige. Känns det inte lite som att Kjölder är typen som skulle beskriva ett möte med en smurf med texten Astrosmurf dricker en påtaglig mängd hallonsaft. Han påstår sig smurfa varje dag. Huruvida så är fallet kan dock inte bevisas.
Ja.
Jag smurfar inte din fråga faktiskt.
Nej, men att hon drar hela tiden saker till en väldigt lång spets. Att kommunistiska partiet står för internationell solidaritet som inte känner nationsgränser.
Vidrigt.
Kan väl inte ändå vara så jävla relevant i ett sammanhang där du ska prata om du tycker att barn ska få stanna i Sverige eller inte?
Jo.
Du måste förstå det, Johannes, att det med barn får stanna i Sverige, nu låter du väldigt blödig här. Men det är en fråga som vilken fråga, annan fråga som helst. Krogmoms. Det var ju som att låta en centerpartist uttala sig om krogmoms.
Vi går till kapitlet mer om offer och skurkar och om oskuldsfulla flickor kontra ondskefulla män. Promenad, sommarregn, mamma, en gemensam middag. Allt är frid och fröjd. Allt är stillsamt, vänligt och vackert. Och så pang! Konfrontationen med den hårda verkligheten. Låsas in, murar, taggtråd. Byt ut den snart 23-åriga självskadade Karin mot 33-årige pedofilen Ove. Och man inser att den ingressen kommer vi aldrig få läsa. You had me at hello, Hanne Kjöller, men vad fan snackar hon om?
Alltså, här är det lite svårare för mig att tolka än välvilligt. Men jag gör gärna ett försök. Även om det kanske betyder att jag måste klyva en del hårstrån. Men som jag fattar hennes poäng, så menar hon att vi människor och journalister i samhället, vi gör skillnad på tjejer som skadar sig själva och pedofiler som våldtar och dödar barn. Är ni med mig så långt? Ja, okej, bra. Och då är hennes poäng att eftersom liksom stycket handlar om rättspsyk och vilka som läggs in på rättspsyk, att det här är inte helt riktigt att göra den skillnaden, eftersom båda faller under kategorin så pass psykiskt störda så att de inte längre kan vara ansvariga för sina handlingar. Alltså, de saknar impulskontroll. Rättspsyk är faktiskt inte ett straff. Man hamnar där för att man faktiskt är sjuk och man inte kan kontrollera sitt beteende. Och det här tycker jag är så himla vackert. Alltså, jag tycker det är så otroligt fint att Hanne Kjöller kommer ut som en sån fullblodshumanist. Så att hon slår liksom den här 70-talsvänstern på fingrarna när det gäller att ha förståelse för folk som hamnar i kriminalvården. Alltså, ens Kenneth Ahl-kollektivet hade så stor förståelse för sexbrottslingar som dödar barn.
Alltså, jag är så imponerad att du lyckades tyda den här.
Tack, jag är ganska empatisk av mig.
Men alltså, nu måste jag få vara lite jurist. För att det här störde mig väldigt mycket. Att just att hon liksom genomgående, och det här är dock en personlig betraktelse efter att ha läst boken, men liksom genomgående i boken så är hon väldigt så, jag har rätt, punkt. Allt jag skriver här är sant. Och jag har en oerhörd förståelse för journalism, juridik och medicin. Men ändå så liksom skriver hon som att... Alltså, lagen är ju en form av moral. Det är ju den moralen vi har just nu. Och då, den moralen som finns är att pedofili är smutsigt, skamligt, fel och fult. Och att hon inte, det är därför det är förbjudet. Och att hon inte kan ta in det och därför förstå att det är därför man inte pratar om pedofiler som man pratar om unga tjejer med självskadebeteende. Det förstår inte jag. Det är konstigt. Nu ska jag inte vara mer juristig i den här podden.
Vi går till kapitlet fattigdom och barnfattigdom. fattigdom, barnfattigdom och nyfattigdom, absolut fattigdom, relativ fattigdom, risk för fattigdom och allvarlig materiell fattigdom. Det brukar sägas att kärt barn har många namn. Hon gillar verkligen ordet fattigdom. Eftersom relativ fattigdom utgår från vad andra har, inte vad ett hushåll behöver, är det ett väldigt kantigt begrepp. I ett stenrikt oljeemirat som kryllar av miljardärer blir miljonärsbarnen per definition fattiga. I en region som drabbas av en massiv svältkatastrof, där så gott som alla barn har uppsvällda magar av undernäring, finns omvänt inga fattiga. Jag är ändå rätt nyfiken på vart det här oljeemiratet de pratar om ligger.
Jag tror jag kan ha läst om det i ett Tintin-album någonstans. Men
det har nog henne Kjöller också. Hon konstaterar i alla fall, det måste ändå vara bättre för en tonåring från Syrien att leva i Sverige utan en smartphone än att kanske inte leva alls i Syrien. Alltså, har hon verkligen haft den här diskussionen med någon? Jag måste ju ändå ge henne rätt i så fall.
Jag tänker bara när jag läser det här, för det här kan man koppla lite till det du nämnde också, att hon drar saker väldigt mycket till sin spets. Mm. Hon uppfinner nya spetsar. Jag tänker bara att hon skulle vara ett utmärkt liksom, höger alibi i tankesmedjan i P3 för att lite upprätta vårt rykte igen. Där skulle hon passa sig bra. Det är lite så man jobbar faktiskt. Mm. Nej, men jag gillar, ja, det är bra. Jag ska rekommendera henne.
Vi kommer till P3. I ett annat radioinslag, Benny lider av fattigdom i programmet Hashtag må dåligt i P3, 5/12/2012, förefaller den journalistiska insatsen inskränka sig till att tillhandahålla en mikrofon och möjligheten till att summera och förpacka allt det som en enda människa påstår till en sanning utan att kontrollera en enda uppgift. Jag tänkte fråga journalisterna här också. Skulle ni tolka ett radioprogram med namnet Hashtag må dåligt i P3 som uppenbar neutral och grävande journalistik?
Klart man ska ge Benny Hill en mikrofon.
Frågan är med ett fingerat namn. Benny.
Jag frågar Benny hur hans intäkter respektive utgifter ser ut med tanke på uppgiften att han bara har 50 kronor kvar när månadens räkningar är betalda och att det bara gått ett halvår sedan han sålde sin bostadsrätt. Men det vill inte han berätta för mig. Han vill faktiskt inte prata med mig alls längre för, som jag säger, det känns som att jag har fel perspektiv. Måste verkligen alla prata med Hanne Kjöller?
Ja, så bär det med er, alla ni här, när ni går hem. Får ni någon då ett samtal från Hanne Kjöller, ta det. Svara på allt.
Om inte annat så ska vi uppmuntra henne att faktiskt ringa. Eller besöka vad det nu är. Så att hon inte bara sitter hemma med Bing och söker på saker.
Hon själv säger så här.
Sen är det ingen mänsklig rättighet för någon att få besöka personer som är utsatta. Eller som befinner sig på en vårdinrättning och så.
Hon håller inte med dig. Vi går till kapitlet Försäkringskassan. Och det här är det vackraste citatet i hela den här boken. Alltså, om jag har brutit två fingrar och inte kan arbeta med datorn och min arbetsgivare inte kan erbjuda mig något att göra, så ska min arbetsförmåga prövas mot andra jobb. Kan jag göra något annat, till exempelvis dela ut tidningar där man sannolikt använder mer ben än fingrar, så har jag ingen rätt till fortsatt sjukpenning. Jag behöver inte säga upp mig från mitt gamla jobb utan har rätt till tjänstledighet. Kjöller har aldrig delat ut post, va? Sett till att hon jobbar i tidningsbranschen, är det inte lite märkligt att Kjöller inte verkar veta att man håller en tidning med händerna?
Man kan använda armbågarna.
Men man har väl två händer i en latig jävel?
Ja, just det! Och där föll hela hennes case. Varför ska hon vara sjukskriven för att hon har brutit två fingrar?
Exakt. Ja.
Och varför ska hon börja kroppsarbeta när det händer?
Alltså, ja, och varför kan hon inte ägna sig åt, säg, göra någonting för webb-tvn, sånt som hon ju själv säger att journalister måste göra hela tiden. Jag är upprörd.
Jag menar alltså, vilken journalist sjukskriver sig för att han har brutit två fingrar?
Mm. Men, många, säkert, jättemånga säkert.
Någon på Edge?
På Vice. Och så skriver de, ger de ett coolt webbinslag om det. Så, I went to Sweden and I on a sick leave.
Vi är på väg mot slutet av boken. Hon skriver: det är föga förvånande Arbetsförmedlingen som ansvarar för denna arbetslivsintroduktion, vilket förstås är det enda rimliga. Men i trygghetsnarkomaners land är det uppenbart kränkande att förflyttas från en myndighet till en annan och lämna ett ersättningssystem för ett annat. Det är alltså det som på vulgärsvenska kallas stupstock. I Wikipedia får begreppet förklarat för mig. Stupstocken var en stock med urgröpning i mitten för halsen. Den var så låg att de som skulle halshuggas fick lägga sig ner. Själva avrättningen skedde med en speciell yxa, bila. Adelsmän kunde ibland få välja att halshuggas med svärd. Skulle ni ana viss oråd om någon lämnade in en text till er där de redovisade att de behövde kolla ordet stupstock på Wikipedia?
Alltså jag har faktiskt svar på den här, en av mina research som kan hjälpa oss här, att Hanne Kjölle hade rätt svårt att klara av grundskolan. Faktiskt, hon klarade knappt grundskolan. Och det här är ju ganska lysande exempel på det.
Men som en riktig journalist så borde du inte ha gått in på Wikipedia, utan borde jag ha åkt till Polismuseum eller Gripsholms slott eller och undersökt en stupstock, tycker jag.
Hon borde ha pratat till med en stupstock. Hon bara ställt stupstocken frågor. Är det verkligen så här du behandlas? Pratat med en annan stupstock, stämmer det här? Och så vidare.
Fanns den?
Ja, stupstocken, nu ser du på det här med offer.
Varför är du så tyst för? Stupstocken vill tydligen inte prata med mig. För stupstocken har en annan agenda. Det är då typiskt.
Sen är det ingen mänsklig rättighet för någon att få besöka personer som är utsatta eller som befinner sig på en vårdinrättning och så.
Kjölle visar upp mer av sin gedigna research. I Norge får sjukskrivna 100% av sin lön, men bara under ett år. Alltså så väldigt mycket kortare tid än Sverige. Jag pratar med min vän Karina Lindfors, överläkare och bröstcancerkirurg på i norska Drammen, och frågar henne om det förs några diskussioner om stupstockar och tidsgränser. Inga diskussioner alls, svarar hon. Varför skulle de prata om stupstockar? Och framförallt, gör hon research genom att prata med en polare?
Det är ju en källa hon kan lita på i alla fall.
Det finns ett OS för transplanterade. Det heter World Transplant Games och 2013 hålls det i Sydafrika. Av hemsidan framgår att man som transplanterad kan tävla i åtskilliga av de grenar som förekommer i ett vanligt sommarspel, till exempel triathlon. Om man som njurtransplanterad kan klara av ett triathlon, varför klarar man då inte av att arbeta? Det är väl ändå inte så att alla transplanterade är med i World Transplant Games?
Jo, och det är därför jag drar mig för att byta ut min skrumplever. För, nog för att jag gärna vill bli frisk, men jag pallar inte 400 meter.
Du är ganska arbetsskygg också.
Ja,
precis.
Mm. Jag tycker det är väldigt underhållande tanke det här, att bara för att vissa transplanterande kan göra triathlon så måste alla transplanterade kunna jobba. Det är lite som att, jag menar, det finns kaniner som tävlar i kaninhoppning, men inte fan jobbar alla kaniner för det.
Själv har jag förstås ingen aning om vilken arbetsförmåga den njurtransplanterade mannen i rapportinslaget har. Men rapporteringen är till ett exempel på hur vissa diagnoser i mediernas värld liksom aldrig behöver förklaras. Är det verkligen något att gå runt och vara bitter över?
Ja? Ja, men hatar du människor så endast fantasin sätter gränser för vad du kan gå runt och vara bitter över. Det här är ju bara ett av många. Men jag tycker också att det är så kul att det känns som att i Hanne Kjölles värld så ser hon det här OS-et framför sig där folk liksom springer med fortfarande öppna operationssår. Hon tänker att de kämpar så hårt, men här i Sverige sitter de och bara knäller. Kanske tar morfin, är lata små äckel som inte anstränger sig. Och det är antagligen exakt så det är.
Men det är också lustigt, för hon är inne på att så här, en njurtransplanterad ska springa i liksom World Transplantation Games. Men själv kan hon inte jobba som journalist i 2 veckor för att hon har brutit fingret.
Fingren.
Låt oss läsare, tittare och lyssnare få bilda oss en egen uppfattning och ge oss instrumenten för att göra det. Låt oss slippa så mallade berättelser att vi inte behöver läsa dem för att förstå hur de slutar. Låt oss istället få tänka själva och låt de dramatiserade berättelserna med skurk, offer och hjälte stanna i Hollywood. För inom journalistiken, där hör de inte hemma. För att avsluta det här nu då. Vem ska läsa den här boken? Ida?
Alla.
Ja, journalistprogrammet på Slytherins elevhem.
Tänkte säga Ida Therén, men nu har jag redan gjort det. Och jag tänkte redan från början att om det är någon som kan bli påverkad av den här boken så är det Ida Therén. Och...
jag byter bana efter det här. Mm. Börjar på DN imorgon.
Ja, men kanske alla utförsäkrade, alla som har transplanterat något, alla som kanske tigger efter skolskjuts, alla som har flytt ifrån någonting, även bara så mentalt kanske att man flyr från sina problem, att man inte gillar att ta tag i saker. Och alla som hatar människor. Finns det inte ett ord för det? Misantroper. De kan ha det som en liten bibel.
Och även Carl Bildt, jag tror han blir ganska glad faktiskt.
Ja, och Dalai Lama.
Vad har ni då lärt er av att läsa den här boken, Ida?
En halv sanning är också en lögn.
Du läste bara omslaget, va?
Mats?
Fullt upp med Google.
Ja, faktum är att jag under det samtalet kom fram till vad jag lärde mig. Jag menar, jag är ett stort Hanne Kjöller-fan, eller vad man nu ska kalla det. Följt henne länge. Och det att jag till slut har benat ut hennes ideologiska hemvist. Det står på Wikipedia, jag har också varit där, att hon är, kallar sig liberal feminist. Men jag har funderat liberal, konservativ, brunare än så. Men kommer fram till att, jag menar, hon tycker att folk ska ta ett enormt eget ansvar. Inte få massa hjälp av någon stor kvävande stat. Och hon hatar alla människor. Hon är ju satanist.
Marcus?
Alltså jag läste den här boken både när den var ny och nu inför det här läste jag den censurerade versionen, den rättade versionen. Och jag har lärt mig att en bok faktiskt blir bättre efter lite konstruktiv kritik. Även om den redan har hunnit ut i bokhandlarna. Så, lite bättre är det nu faktiskt än vad det var innan.
Dylan?
Att man kan leva ett helt liv där man bokstavstolkar exakt allt och klara sig ganska bra.
Jag har i alla fall lärt mig att Kjöller är en mycket frekvent googlare, att tidningsbud inte behöver händer, samt att om du bara byter ut ordet sjuk mot pedofil, då finns inga som helst argument kvar för sjukskrivning. Flumskolan är slut för i vår nu. Jag vill tacka vår publik så himla himla mycket. Dock har vi en sommarskola nu under Almedalsveckan, som ni är där, så den 26 läser vi Anna Kinberg Batras bok Indien. Med de orden vill jag be ge panelen en varm applåd. Flumskolan är slut för i vår.